Ett varmt tack för den gåva som ni gav. Gud välsigna er. Det här betyder mer än vad ni anar att det har blivit lite öppningar för att få resa runt. Jag reser ju utan att ta betalt för min egen medverkan normalt sett. Utan allt får gå till Colombia. Jag har bestämt mig för det. Att nästintill uteslutande, det finns några församlingar som säger ja, men vi vill betala ersättning också, men jag vill helst inte det. Och håll på så där och skulle ha gjort så under hela den här perioden, men det stoppade ju, vet ni, mitten av mars. Totalt stopp. Återbud, 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 återbud. Begripligt nog. Det drabbar inte mig ett smack. Alltså mer än känslomässigt. Eftersom det inte, jag lever på pensionen. Pastorspensioner, vet ni, de är riktiga höjdare. Tur att frun jobbar lite extra även om hon är pensionär. Hon rycker in på sjukhuset, betalar flygbiljetter och det här. Men det drabbar inte mig. Men ni kan förstå att det gör ont här inne i mitt hjärta. När jag då vet att normalt sett skulle vi ha kunnat förmedla hjälp till Colombia och Venezuela. När jag började räkna då efter 2 månader drygt vad det var. Så var det 2,5 månader så var det 46 platser eller möten som var inställda. Och nu rör det sig om sen den här corona-inslaget då. Närmare 100 samlingar. Och ni kan ju ana då, det får ju en ganska stor effekt. Nu har det öppnat sig lite grann igen och jag ska till Säffle söndag och något som heter Dals Ed. Hela den här veckan var bokad från tisdag egentligen. Men så plockades det bort det ena efter det andra. Och så det blev här. Ni ringde och frågade, vill du komma? Absolut, sa jag. Mer än gärna. Så jag tackar er för den kärlek och värme som ni förmedlar. Det är tuffa tider. Det känner vi alla av på olika sätt. Många har gått igenom och går igenom vidrigheter och förluster. Och det ser och har sett ganska nattsvart ut. Men mitt i allt detta så kommer ju också rapporter om positiva saker. Alltså hur man står där med förundran och säger, men hur kunde detta ske mitt i detta tragiska? Hörde ni talas om att på Vrångö, en ö i Göteborgs skärgård, så slog corona till väldigt hårt i början. Det gick ut på riksnyheterna ordentligt. Vrångö, en av öarna i skärgården, Styrsö, Donsö och så Vrångö längst ut. Där har jag varit väldigt många gånger och många, många vänner. Och där drabbades de ganska hårt. 3 av våra väldigt nära vänner drabbades extremt illa. Men det märkliga var att han som alla trodde skulle dö på fläcken, han behövde inte ens lägga sig i respirator, utan han kom hem efter en vecka. Och alla sa, hur kunde det gå till? Han var ju så märkt förut, han har varit inne för alla möjliga grejer, så alla tog för givet, Claes-Göran, han kommer att dö nu. Han kom hem först. Den andra, en broder, också en broder i pingstförsamlingen, Janne heter han, en av ledarna där. Han drabbades också och blev också lagd i respirator. Men kom igen ganska snabbt efter de 9-10 dygn i respirator. Så återhämtade han sig och fick komma hem. Men den tredje, Ann-Marie, drabbades väldigt, väldigt hårt. Hon var också ganska märkt av olika saker innan. Och hamnade i respirator omgående. Hon kommer in. Låg i respirator i 46 dygn. 46 dygn. Jag har inte, men vi är inkopplade i en kvinna som Jesus har rört vid på ett speciellt sätt. Hon heter Maria Johansson. Och hon har en sida där hon förmedlar uppmuntran varje dag. Så jag skickade böneämnet till den sidan. Och det är många där i den där kretsen. Bort ungefär ett par tusen. Så jag skickade bönerop för Ann-Marie Ragnvaldsson. Allt såg hopplöst ut. Allt såg mörkt ut. De fick inte träffa henne på nästan två månader. Nej, nästan en och en halv månad fick de inte träffa henne. Inte mannen Christer. Men när han väl kommer in då så meddelar ju dem att det är väldigt, väldigt allvarligt. Väldigt läge. Vi vet inte hur det ska gå. Vi ska försöka successivt väcka upp henne. Och så försökte de med det. Men då inträffade någonting. Så de var tvungna att snabbt ner till röntgen. För de fick först kontakt. Och sen var det helt dött. Inga reaktioner. Och trodde då att nu är det helt slut i hjärnan på henne. Och då kan ni förstå hur en make känner det. Hon har legat där så länge. Och nu såg allt slut ut. Men hon kommer tillbaka därifrån. Och de hittade inget fel. Och så började de successivt kunna väcka upp henne. När Christer kommer in något senare har läkaren som har varit med från början. Han har varit på semester i 3 veckor. Och när Christer träffar honom så säger läkaren så här. Du Christer, sa han. Det här måste betecknas som ett mirakel. Det är oförklarligt. Jag var övertygad om, sa han, när jag gick på semester. Ann-Marie får jag aldrig mer se i det här livet. Och så ligger hon där. Vaken. Och på väg tillbaka. Nu är hon hemma på Vrångö igen. Halleluja. Och hon börjar gå. Ta sig fram igen. Mitt i all nöd. Så finns det saker vi ändå står förundrade inför. Och när även myndighet, eller vad säger läkare och alla de här säger. Det här förstår vi inte hur det kunde gå till. Då kan det bara betecknas som Guds nåd, tycker jag. Har ni hört uttrycket? Det kommer från politiskt håll. Om den osynlige fienden. Har ni hört det? Det används av politiker. Vi har att göra med en osynlig fiende. De låter som väckelsepredikanter nästan. Ja. Nog stormar det. Sverige också är utsatt för mycket av detta elände som har med corona att göra. Men inte bara det, hallå. Det är en storm av ondska och kaos som aldrig någonsin förr i Sverige. Det är faktum. Och det senaste man har börjat tala om som det har ju blivit väldigt stormigt kring det. De här klanerna och hur man ska tolka det där. Och det behöver vi inte lägga tid på. Men vi kan ju konstatera. Det är mörka krafter i rörelse. Och väldigt mycket sker bakom kulisserna i den osynliga världen, så att säga. Det är en osynlig fiende som attackerar det här landet. Då ställer jag frågan i predikan. Betyder det att det är kört för Sverige? Nej, det är inte kört. Den här boken säger inte att det är kört som väl är. Den säger att det finns hopp trots allt. Och jag är övertygad om för min del, och det är det jag vill förmedla till er något här ikväll. Jag är övertygad om att Gud vill ge sitt folk ett färskt ord för den här tiden. För det behöver vi. Ett ord som Gud vill tala in i oss just i den situation vi nu står i. För den är inte lik någonting annat. För det går inte. Vi kan ju påminna oss, och det är sunt och riktigt, det är bibliskt, påminna sig om allt gott Gud har gjort. Det finns något underbart i det, det gjorde David. Lova Herren min själ och glöm inte vad gott han har gjort. Det är viktigt. Men samtidigt vet vi kan ju inte leva i nuet på gamla välsignelser. Det kunde inte Israels barn heller. Mannat från igår gick inte att använda dagen efteråt. Eller idag. Så jag tror att det är ytterst angeläget att vi får höra Gud tala i nuets situation. Och att Guds folk som har en nyckelroll, tror jag också i vårt land idag. Att vi får himlens strategi. Det finns hopp tack vare Jesus och hans församling. Och om församlingen, Guds folk, fullt ut gensvarar till signalerna från himlen, så kan stora förändringar ske. Jesus var ju tydlig i Matteus 16, det känner många av er till, med att när insikten om vem Jesus verkligen är, vilken position han har som Messias, den levande Gudens son, när den insikten och sanningen verkligen blir en övertygande uppenbarelse i Guds församling. Kommer ni ihåg vad Jesus sa då? Då kan inte helvetets portar bli församlingen övermäktig. Det är väldigt laddat alltså. Det är väl laddat av hopp, tycker jag. Att om vi har en övertygelse om att Jesus är Messias, den levande Gudens son, uppstånden, sitter på Guds högra sida och regerar idag och har all makt i sina händer dessutom. All verkställande makt har han, avgörande makt har han i sina händer. Då finns det hopp trots allt. Det här tror jag är väldigt viktigt. Viktigt att vi har det här fokus på Jesus mer än någonsin. Hebreerbrevet 12 känner ni igen. Låt oss ha blicken stadigt fäst på Jesus. Stadigt fäst på Jesus. Vi är omgivna av en stor mängd vittnen. Kasta då bort varje onödig vikt, står det i någon översättning jag har läst. Kasta bort all onödig vikt när ni löper framåt. Och jag försökte få reda på vad står det för. Och då fick jag fram att på den här tiden, vet ni, Olympiaden kom ju där nerifrån den där tiden. Då när de tränade inför sina lopp, då hade de en massa tyngder på sig. Det har jag sett en del har numera också. Men när loppet väl skulle genomföras, då la man av alla tyngder. Det är tydligen det som Hebreerbrevet 12 syftar till. Lägg av allt som är till hinder och löp framåt med blicken stadigt fäst på Jesus. Det är viktigt. Det är viktigt att vi har blicken först och främst på Jesus. Det är viktigt att vi är medvetna om vår osynliga fiendes aktiviteter. Absolut. Det är också viktigt, av högsta vikt, att vi får en ökad, kan man uttrycka det så här, jag har skrivit på mitt utkast, hörselskärpa och andlig klarsyn. Att vi hör tydligt och att vi kan se på situationen med Guds ögon. Jesus är inne på det här och han säger i Matteus 13 och 15: detta folks hjärta har blivit förstockat. Med öronen hör de illa. Sina ögon har de tillslutet, så de inte ser med sina ögon eller hör med sina öron eller förstår med sina hjärtan och omvänder sig och blir helade av mig, säger Herren. Paulus är inne på det här med förblindelsen, det känner ni också igen. De otrogna sinnen har denna tidsålders Gud så förblindat att de inte ser skenet som utgår från evangelium om Kristi Guds egen avbilds härlighet. Det här gäller nog oss som Guds folk också. Att vi blir mer klarsynta och hör tydligare ifrån himmelen. Det är viktigt att vi håller fast vid Guds ord och Guds löftesförsäkringar i boken. Kan jag få ett amen på det? Ja, det var väl sådär, ja. Jag vill gärna uppmuntra med att säga så här: Guds ord är sant även om du för tillfället går igenom negativa omständigheter. Guds ord är sant i alla fall. Jag har gjort felet vid mer än ett tillfälle, kanske du också, att när du har hamnat i komplicerade situationer och så har du läst i boken, läst alla tydliga klara löften, och så är löftena och din nu-situation diametralt motsatta. Är det någon mer än jag som har varit i någon sån situation vid något tillfälle i livet? Ja, några nickar. Ja, vi har varit där. Har ni märkt vad lätt det är då att ramla in i tänket? Ja, men då kan det ju inte det kan ju inte betyda det riktigt. Det kanske betyder på något annat sätt. Hallå? För vi vill ha ett svar på våra frågor. Jag minns ett sånt tillfälle, jag tänker på ett speciellt konkret tillfälle. Då det hände, det ett antal år sedan nu. Men det var så komplicerat och det var för vår familj. Och vi läste i boken. Och löftena var glasklara. Men situationen var totalt hopplös. Totalt hopplös. Och då hamnade jag i den här brottningen. Ja, men det står ju så. Och så är det så här. Jag glömmer aldrig. Jag stod utanför missionshuset i Näverkvarn där vi bor. Jag stod utanför och jag kunde liksom tänka på det här problemet. Och så sa jag så här till Gud. Jag glömmer det aldrig. Gud, omständigheterna är hopplösa och svåra. Men jag tror ändå att ditt ord är sant. Och så lade jag till en sak till. Och jag tror ändå, Jesus, att du är Herre. Förändrade situationen i det ögonblicket? Nej. Problemet kvarstod ett tag till. Men jag mådde mycket bättre. Jag kan försäkra dig. För nu hade jag någonting att sätta fötterna på. Guds ord är sant i alla fall. Jag förstår inte alla omständigheter. Kommer ni ihåg när lärjungarna, Petrus, Jesus och några var uppe på berget? Så kommer de ner och lärjungarna säger, eller mannen kommer fram med pojken och säger, Jesus, vi bad dina lärjungar om hjälp med pojken här. Men de kunde inte. Då hanterar Jesus situationen. Han löser problemet, minns ni? Då kommer lärjungarna och säger, men Jesus, varför kunde inte vi? Och så får de en tydlig, enkel förklaring i det sammanhanget. Jesus förtydligar. Vet du vad jag tror? Det där har blivit mig till hjälp. Vi blir aldrig någonting högre än lärjungar. Och vad är en lärjunge? Jo, det är en som håller på och försöker lära sig. Som inte förstår allt. Som inte begriper allt. Som inte kan allt. Jag har själv varit i en sån utbildningsfas när jag var i de tonåren. Jag utbildade mig till möbeltapetserare och gick under mäster, som han kallades för. Mästertapetseraren Henry Netzel i Ödeshög. Du minns honom? Yes. Det hände vid många tillfällen under min utbildning att jag misslyckades fullständigt. Då kom mäster och så upprepade han ibland det han hade lärt mig förut, sagt mig förut. Och jag fick hjälp och så lärde jag mig lite på stegen. Men vi blir inget mer än lärjungar. Det betyder ibland hamnar vi där och får säga, jag begriper inte det här. Men Gud, ditt ord är sant i alla fall. Jag rekommenderar dig. En sak till jag vill bara påminna om så snabbt jag kan. Det är viktigt nu i den här tiden, det är det alltid, men ännu mera nu. Att se hur mycket gott vi har i Kristus Jesus, som det står. Se hur mycket gott vi har i Jesus. Vi har väldigt mycket gott. I Johannes första kapitel, evangeliet alltså, så står det om Jesus att han kom och han var full av, kommer ni ihåg, nåd och sanning. Men så står det efteråt. Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd utöver nåd. Hallå? Jesus var full av nåd och sanning. Av hans fullhet har vi alla fått del. Då har vi fått väldigt mycket gott. Du har anledning att vara glad om du håller dig kopplad med Jesus. Då har du mycket gott. Men har ni tänkt på det där uttrycket som där stod? Av hans fullhet har vi alla fått del. Med nåd utöver nåd. Nåd, vad är det? Ja, det är ju godhet som är helt oförtjänt. Oförtjänt, eller? Det är verkligen överflöd av saker som man inte har gjort sig själv för. Hans Jansson kanske flera av er känner till. Han är pastor i Kungsportskyrkan i Huskvarna. en gammal bekant till mig. Han var på oss, hos oss på en församlingshelg en gång och talade över det här ämnet. Och så kom han till det där uttrycket nåd utöver nåd. Och då sa han, jag kan inte grundtexten, men jag fick hjälp av såna här lexikon och grejer. Och så har han kollat vad det där nåd utöver nåd, vad det kunde betyda, hur man ska förstå det. Och då sa han till slut, när han hade forskat lite, sa, ja, ska man uttrycka det på riktig vardaglig svenska, så skulle man kunna säga, det betyder onödigt mycket. Och det där har jag hållit fast vid och tagit till mig. Jag tycker det är så bra. Onödigt mycket. Av hans fullhet har vi alla fått del med onödigt mycket nåd. Hallå. Och när jag hörde det så började jag tänka på Jesus. Och så tyckte jag, nej men det där är ju, det kännetecknar ju Jesus hela tiden. Ta bara det här exemplet med när han är ute. De var trötta och hungriga. Och Jesus sa, vi drar oss undan. Vi tar båten över till andra stranden. Minns ni? De var jättetrötta. Jesus var trött. De var säkert hungriga. Och så när de kom över, vad var det som hade hänt? Ja, då är det ju 5000 män förutom kvinnor och barn där. Och vad kan det då betyda? Ja, jag tror absolut det betyder minst 20 000 människor. Hallå? Och så, ni vet, fromma lärjungar som vi låtsas vara ibland, va? Jag tror så här, och det var därför Jesus valde den här modellen. Jag tror att lärjungarna var dödshungriga och trötta, för de var ju trötta innan. Men det säger man ju inte till Jesus, va? Utan de gick och sa så här till Jesus. Jesus, nu måste du säga till folket att de går bort och skaffar sig mat. För de är hungriga nu, alltså. Ja. Vet du, jag tror att det var Jesus genomskådade dem. Det var därför han sa, nej, de behöver inte gå bort. Ni kan ge dem att äta. Vi? Vad har vi? Vi har 200 silverpenningar. Jaha, är det allt ni har? Ja, så var det en pojke här, han har 5 bröd och 2 fiskar. Ja, ge det till mig då, säger Jesus. Ni minns ju det här. Men det är väldigt bra att läsa innantill där också. Jag har gjort det många gånger och tänkt mig in i situationen. För det står nämligen, när Jesus har välsignat 5 bröd och 2 fiskar, så bryter han bröd och sliter sönder fiskarna och ger en bit eller några bitar, lika mycket i alla 12 lärjungarnas händer. Minns ni att det står så? Det stämmer. Sen hade Jesus då organiserat det hela och sagt att folket skulle läggas i olika lag. 50 och 100 och kanske 500, vad det var. I olika lag. Kan ni nu föreställa er? Jag har letat mig in i det här. Jag tycker det här är så dråpligt. Det här är dråpligt. Då står de där med en liten brödbit där och en liten fiskstjärt där. Och så säger Jesus. Ja, kanske han sa så här till Petrus. Petrus, där borta ligger 100 personer. Du kan börja där. Vadå? Börja. Det står nämligen inte att det ramlar ner brödlimper från himlen på dem. Nej, de hade det där. Fattar du? Och det här, jag ska inte gå in i den berättelsen mer, men jag vill ha fram slutet. När, fattar, det här är helt obegripligt. När de hade, står det, ätit sig mätta, står det till och med. När de hade ätit sig mätta, så samlade, hallå det, då samlade man ihop de överblivna styckena. Och det blev 12 korgar över. Hallå, vad har vi för Gud att göra med? En som kan göra mirakler som inte går att begripa. Och nu håller ni med, väl med mig om. Det var väl onödigt mycket. Hallå? Har du det? En gång till? Ja, så var det masshypnos. Ja, okej. Okay. Ja, den är bra. Ja, nåd utöver nåd. Och jag tycker, det finns något härligt i det här. Det är det som har fått mig att misstänka att Jesus genomskådade dem från början. Men när de riktade sitt fokus, sin omsorg mot de andra först. Det är ju den bibliska modellen. Ge, så kommer välsignelsen tillbaka. De fick en hel korg var. De kunde äta och smacka i sig, så de blev mätta ordentligt. Nåd utöver nåd. Så mycket gott vi har i Kristus. Halleluja. Jag ska avsluta nu. Jag ska avsluta med den här punkten. Jag har tre punkter kvar, men jag ska bara ta en till. Det är viktigt att vi också ser på oss själva så som Gud ser på oss i den här tiden. För vi har en osynlig fiende. Och vad är han ute efter? Han är ute efter att knäcka oss varenda en. Vad gör han? Han anklagar Guds utvalda dag och natt. Uppenbarelseboken 12 och 10. Han lägger anklagelser på och plockar fram det ena efter det andra och försöker bara trycka ner oss. Han kommer att fortsätta med det. Så har du aldrig upplevt det, så får du vara beredd på att det kommer. Men då är det viktigt att vi förstår hur Gud ser på oss. Och vet du, tack vare korset. Jag tänker mig korset som någon form av ett försoningsfilter. Gud ser på oss genom det som händer på korset. Och så finns det som ett försoningens reningsfilter där. För alla som ställer sig vid korset. Eller bakom korset. Det är ett underbart ord i andra Korinthierbrevet 5 och 17. Den som är i Kristus. Han får fortsätta att släpa på sina synder. Nej, han är en ny skapelse i Guds ögon. En fullständigt förvandlad människa. Så ser Gud på dig. Han ser inte en massa fel och brister. Jo, han ser dem. Han är medveten om det. Men om du har tillräknat dig det Jesus har gjort, så räcker det. Och som vi sjöng, det täcker fullständigt. Halleluja. Uppfylld av honom. Och när vi ser och Gud låter oss förstå hur han ser på oss, då förstår vi också det här ordet som är ju fantastiskt i Efesierbrevet, 3:e kapitlet. Han som förmår göra mer, ja långt mer än allt vad vi ber eller tänker. Visst är det ett underbart ord? Men den där sista strofen hoppar en del över, där det står: genom den kraft som mäktigt verkar i oss. Wow, det är så Gud ser på saken. Gud kan göra precis vad som helst, men han är beroende av oss. Han vill kanalisera det här, sin förvandlande kraft, genom församlingen. Det är inte kört. Och jag blev så uppmuntrad när jag hörde om träffen ni hade här igår. Med alla dessa barn som bara strömmade in här. Det var massor med barn här igår kväll. Och föräldrar också. Gud håller på med någonting. Halleluja. Jag ska uppmuntra er slutligen med ett ord som jag ofta skickar till vänner via Facebook. Uppmuntra människor. Sefanja 3:17, det är ett av de här underbara orden. Där det står så här: Herren din Gud bor i dig. En hjälte som kan frälsa. Han gläder sig över dig med lust. Han tiger stilla i sin kärlek. Han fröjdas över dig med jubel. Hallå! Om jag skulle ställt en personlig fråga till var och en av er och ställa frågan ungefär så här: hur många gånger har du läst den versen och tyckt att den stämmer perfekt på dig? Så tror jag inte många av er skulle säga: ja, så är det för mig, absolut. Utan varenda en av oss tänker ofta så här: ja, men det kan inte gälla mig. Som jag har det, som jag tänker, som jag känner. Men det är ju det boken säger. Vad ska vi luta oss emot? Mot vad Gud säger, vad Guds ord säger. Och nu kopplar jag Hans Jansson igen. För han hade med den här versen också då när han var hos oss. Och slutklämmen där, vet ni, så sa han så här. Då hade han också forskat lite. Han fröjdas över dig med jubel. Då säger Hans Jansson: Ska man översätta det riktigt begripligt i grunden så står det så här: Gud dansar runt i himlen av glädje över dig. Hur många gånger har du tänkt så? Ja, det är inte många det. Men det är så det står i boken, tack vare Jesus. Nu har vi något att vara tacksamma för. Nog finns det hopp för vårt land. Det finns ett budskap till den här världen, till vårt land. Den här situationen också. Det finns hopp. Det finns hopp om frälsning. Det finns hopp om förändring. Jesus lever fortfarande. Han har kontrollen. Nu tackar vi Jesus för det. Herre, tack för att du bryr dig om oss. Du har din kärlek riktad emot oss. Du vill oss väl. Du vill tala in din kärleksförklaring in i våra hjärtan på nytt igen och säga: jag älskar dig med en evig kärlek. Jag ska aldrig lämna dig. Jag ska aldrig överge dig. Tack Gud att det är hur du tänker, så du tänker. Tack att vi får spegla oss än en gång i ditt ord. Uppmuntras av det, stärkas av det. Åh Jesus, tack för vad du har gjort och vad du gör med oss var och en. Amen, amen, amen.